Tack så mycket. Vilken underbar sång och vilken underbar sanning ifrån Jakobs brev. Himlaljusens fader, hos vilken ingen växling eller förändring äger rum. Han är vad han alltid har varit och alltid ska förbli. Ordet där i Jakob är hämtat ifrån bruket av solur. Det här med att växling av ljus och mörker kommer därifrån. Och betyder att han är alltid i zenit. Ingen skugga. Det är bara på ett ställe som det inte är skugga på soluret, och det är när solen står i zenit. Och tanken är att han är alltid där. Han sitter på tronen. Han har aldrig abdikerat och han kommer inte att göra det. Han har alltid haft allt under kontroll. Jag ska tala lite grann om allvarliga saker i andra avdelningen så småningom. Men jag tycker det var så skönt att få ha med det här nu som en proklamation i början. Gud är den högste, han är suverän och han har allt under kontroll. Och framförallt så vet han om oss som individer och vill ha omsorg om oss. Detta som en kommentar till en underbar lovsång. Jag är tacksam för att jag har fått tillfälle att komma hit idag. Lasse är initiativtagare till att jag har varit i Skåne den här veckan. Vi hade här i kyrkan en samling för Skånes pastorer i torsdags. I onsdags var jag i Europaporten och talade, och så har vi varit här i Skåne. Och det beror ju då på att jag är ute i det här ärendet som handlar om Härjedalen. Härjedalen är ju ett lite annorlunda landskap. Jag skulle tänka mig att de som bor i Härjedalen i genomsnitt har ungefär halva den levnadsstandard som ni har i de här trakterna. Det är ett kargt område och det är många människor som lever under små omständigheter. Det är 10 000 invånare som bor i Härjedalen. Och vi har nästan 11 000 kvadratkilometer yta. Så det betyder att vi har mer än en kvadratkilometer till förfogande för oss var och en. Enligt EUs sätt att tänka så är ett område inte befolkat om det inte finns minst två personer som bor där per kvadratkilometer. Så per definition är Härjedalen obefolkat. Och där bor vi. När vi kom så fanns det två församlingar, vilket det fortfarande gör. Jag har länge varit den enda frikyrkopastorn. Finns ett antal präster som jobbar i de ganska många svenska kyrkor som finns i Härjedalen, men de lever en tynande tillvaro. Och vi är helt överens om att vi behöver varandra, och därför försöker vi hålla ihop i mycket av det vi gör. 10 000 människor, varför ska man flytta dit och lägga energi och kraft på ett så glesbefolkat område när det finns områden, tättbefolkade områden där man kan nå många människor samtidigt med relativt enkla medel? Paulus strategi såg ju sån ut att han sökte sig till befolkningscentra och till storstäder. Men vi valde då, efter att ha varit i storstäder hela vårt verksamma liv, så valde vi och tror att det var Guds ledning att flytta till Härjedalen. Jag var ju pastor i Smyrna i Göteborg i ett antal år, jobbade nära Bertil Olingdal, och han sådde ett frö. Han sa, när du blir pensionär ska du komma till Härjedalen. Vi stod nära varann och någonting rörde sig väl i mitt inre. Men först när vi blev pensionärspar så ägnade vi oss åt Skandinaviska turistkyrkan några år. Men så småningom vi bestämde att vi skulle bygga oss ett fritidshus där uppe. Just på platsen Olingdal, som bröderna Bertil och Göte Olingdahl har tagit sitt namn efter. Och vi började med det, men det blev så att det växte det där huset och vi bestämde oss då för att det skulle bli vårt permanentboende. Vi tycker vi lever vår dröm. Vi bor vid en fjällsjö. Vi har skafferit utanför dörren och vi lyssnar på tystnaden när vi är hemma i vårt hem. Men vi tror att det var Gud som skickade oss till Härjedalen för att vinna människor. Och vi har fått se nya. Vi var 39 medlemmar i församlingen i Sveg när vi kom, och nu är vi snart 60 medlemmar. Jag kan inte säga exakt, 59 kanske eller något sånt där. Och det är människor nu som firar gudstjänst. När de samlas ikväll klockan 18 så är det människor som för några år tillbaka inte hade en aning om församlingen eller Guds rike. Men någonting hände, Gud kom med deras väg och så har de blivit frälsta. Och det är naturligtvis det som är det viktiga. Jag känner behov av att be lite om ursäkt, för jag har lite läspljud som jag inte är van vid. Jag har drabbats precis som er, pastor, av cancer och har det i min kropp och kommer nog inte bli av med det. Men de tror inte att jag kommer att dö av det. Men jag behandlas ganska kraftfullt för det här. Och det har drabbat min benstomme och min mun. Så just nu pågår en renovering av min mun och jag har en tillfällig protes som jag inte är så bekväm med. Om ni hör något extra ljud så är det inte tungotal, utan det är något som beror på min protes. Men nu vet ni det, så kan ni ha överseende med det. Jag är tacksam, jag får säga det också. Jag har mött svensk sjukvård när den är som allra bäst och känner mig väldigt trygg i den situation som är för mig. Låt mig bara få säga att Sture, banktjänsteman, lyckosam på många sätt, blev chef och professionell fotbollsspelare, väldigt mycket gick hans väg. Men spriten förstörde hans liv. Så när vi träffades så var Sture ett vrak. Och så blev han frälst. Och hans liv förvandlades. Och när vi andra säger halleluja så säger Sture högt i gudstjänsterna: Jesus är grym, säger han. Det är en modernare variant av halleluja. Frej, en ung man, kom förbi vår kyrka och såg att jag skulle tala om dopet. Och då kom det i hans tanke, kanske man skulle gå in där en gång och kolla vad de håller på med och vad det här står för. Så möttes vi på den gudstjänsten. Ett samtal började som pågår än. Men han lämnade sitt liv åt Jesus. Han blev döpt och är medlem i församlingen och han har mött Gud på ett fantastiskt sätt. Han säger: Bibeln är min moralkompass. Och vi har blivit väldigt goda vänner med hans föräldrar och tror att de också är på väg. Det här att få möta nya människor som inte tidigare har haft någon kontakt med verksamhet eller med Jesus och få se dem bli lärjungar, det är stort. Karina kom också helt utifrån och hon beskriver att hon har fått ett helt nytt liv. Jag säger det här som en bakgrund. Men när jag började så var det nedgångna lokaler och det var inte så aktivt, kan man säga. Men när jag hade då startat som de kallade ju en gammal pensionär då som föreståndare till den här situationen. Och när jag hade börjat så kände jag ändå en sån doft i lokalen. Och jag undrade var det kom ifrån. Följde doften och kom ner i källaren till pannrummet. Och där i pannrummet kunde jag inte öppna dörren in till pannrummet. För där i pannrummet hade de gamla avloppsledningarna hade mörknat järnrör. Så avloppet rann ut i pannrummet. Brunnen slammade igen och pannrummet blev en avloppstank. Och jag tog en kofot och tvingade upp dörren. Och jag önskar ingen vara med om det jag var med om då, när vattnet liksom flödade ut. Ja. När man möter en sån sak så kan man ju inte sätta igång och annonsera ett församlingsmöte och börja tala om hur man eventuellt ska gå tillväga och så, utan det var bara att sätta igång, på med blåstället, och så satte vi igång och renovera. Och vi hade lägenheter som inte var uthyrbara, så det hade liksom gått ner. Men vi har grejat med fastigheten, och våra vänner som inte har så mycket av resurser har gjort stora insatser. Och jag har fått ungefär 2 miljoner ifrån församlingar och enskilda runt om i Sverige. Så vi har inga skulder, och det har vi inte råd att ha heller. Men vi har gjort i ordning fastigheten, så stadsarkitekten säger att det är som ett smycke i samhället. Då känner jag mig glad. Men vi har ett problem. Och jag kommer att avveckla mig som i den här rollen som ledare. Men jag vill gärna genomföra det här slutfasen nu av renoveringen. Därför att främre delen av kyrkan behöver göras om. Röddragningarna är undermåliga. Man gjorde vad man kunde med små resurser. Dopgraven läcker. Så när vi har dopförrättningar, vilket vi har emellanåt, så får vi fylla på vatten under dopförrättningen för att det ska vara tillräckligt med vatten för att kunna döpa. Och då så förstår ni att man måste göra någonting åt det här. Och jag har en god vän som är medlem i församlingen i Trollhättan där jag har varit pastor. Och han gjorde en ritning på det här, så enastående fint, med en öppen dopgrav och stenlagd och så där lite fjällnaturskaraktär. Så nu har vi beslutat att vi ska genomföra den här renoveringen. Jag försäkrar er att alla i Härjedalen gör allt de kan, men det krävs mer resurser än vad vi själva kan åstadkomma. Vi jobbar mycket. Jag har under min pastorsgärning inte tidigare någon gång så ofta varit i overall och i arbetskläder som den här tiden. Men vi försöker nu då göra allt vi kan, men vi kommer att behöva mellan 500 och 700 000 beroende på hur mycket vi själva kan göra. Men vi har redan fått in då kanske 300 000 av det här, och så håller vi på och försöker att jobba med det. När jag kommer hit till er nu så vet jag ju att ni har en fin situation, men ni har också egna prioriteringar och ni har mission och annat som ni vill satsa på. Men jag försäkrar er att varenda krona ni kan ge till det här projektet kommer att gå, det kommer inte att gå till mig eller till församlingen i Härjedalen på det sättet, utan det går direkt in i bygget, helt orört. Och bli till en underbar välsignelse. Vi har ju tidigare alltid tänkt så att resurssvaga områden och platser får hjälp av församlingar och platser där det finns lite mer resurser. Och jag förstår att det var så du resonerade, Lasse, också när du inbjöd mig att komma. Så jag tackar er, kära goda vänner, för vad ni vill göra nu för Härjedalen och för den här avslutande delen av vår renovering. Tack så mycket. Ska vi göra så då att vi gör en liten paus och tar kollekten nu, eller? Ja, så fortsätter jag predika sen. Jag ska inte tala mer än 2 timmar sen.
Lite musik. Oj, nu vaknade till ljudet. Och så ser ni här, vi använder samma swishnummer, och vi bara märker gåvan med Härjedalen, så blir det en gåva som vi kan ge in i arbetet.
Thank you. askan går, så är jag trygg hos dig. Ditt ord består, du som stillar stormen kommer fri. Du är min Gud för evig tid. Kristus
Jag tyckte det blev en väldigt fin inledning, eller inledning, men före min, jag började tidigare det här med Jakobs brev och hur Gud sitter på tronen och har absolut inte tänkt att lämna den positionen. Det känns bra att ha det som en bakgrund när jag ska säga lite som är lite allvarligare nu då en stund. Vi talar kanske inte så mycket, har inte gjort de senaste årtionden, omkring den yttersta tiden och Herrens tillkommelse. Men väldigt mycket som händer gör ju att jag är säker på att vi går och tänker på sådana saker. Jag vill först läsa ifrån Jeremia 29. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det här är det perspektiv som Gud vill att vi ska ha. Framtid, hopp. Jag tror att vi har ett uppdrag som kanske aldrig förr, att förmedla någonting som är positivt och hoppfullt och ljust till vår samtid, till våra grannar, till våra arbetskamrater. För det finns hopp. Det finns något att se fram emot. Jag blev uppringd av en ung man. Han berättade att han var drygt 20 år gammal. Han tillhörde Svenska kyrkan och ringde från norra Jämtland. Och han hade sett en drömsyn om en nära framtid, som han uttryckte det. Han ringde mig strax innan kriget i Ukraina utbröt. Han lät väldigt trovärdig. Han var ödmjuk i sin framställning. Och han lät trovärdig. Det var liksom inte sensationsmakeri eller spekulativt, utan han talade på ett sådant sätt att jag lyssnade. Och då berättade han att han hade i den här synen sett tre vågor skölja över vårt land. Och den första vågen handlade, tre vågor av attacker. Och den första vågen handlade om att det riktades attacker då mot energiförsörjning och kraftverk och sådär. Och det åstadkom mycket skada. Den andra attacken, då berättar han att han uppfattade att det var en välutbildad militär och IS-major som hade kommit till Sverige, som hade liksom landat och etablerat sig här och naturligtvis dolt sina avsikter, men skapat ett nätverk, och när liksom det här var moget så sattes det igång en process som ledde till mycket blodsutgjutelse. Den tredje vågen, sa han, uppfattade han var mer som en bredare attack med väldigt mycket blodsutgjutelse. Det kan ju inte hända i Sverige, kan vi tänka och känna. Under alla år jag har fått leva så har man ju ändå känt sig väldigt trygg i folkhemmet. Samtidigt konstaterar vi att det som har skett under senare tid är väldigt avvikande från vad vi har varit vana vid. Och man undrar, vad är det som sker? Det man definitivt kan säga då, det är att Gud inte har lämnat sin tron. Han är fortfarande den mot oss som land och som individer som han alltid har varit. Men man ska nog ändå inse att så mycket som händer av att vi som nation vänder Gud ryggen måste få konsekvenser. Jag har funderat på det här när till exempel Putin säger: här går en röd linje och den som passerar den linjen kommer att få betala ett högt pris. Det får förödande konsekvenser. Stoltenberg säger samma sak, ledaren i Kina. Alltså det finns, man har tankar om vilken världsordning som ska gälla, och den som arbetar i en annan riktning kommer att få betala ett högt pris. Och när man drar gränser, man drar linjer. Och när jag har hört det här, som ofta repeteras nu, så har jag tänkt, hur resonerar Gud? Hur drar han linjerna? Och hur ser de ut? Vad kan man veta om Guds gränsdragningar? Jag tror att det finns mycket som gör Gud besviken på Sverige. Som pastor har jag ganska många gånger haft själavårdssamtal med kvinnor som har gjort abort och tonåringar som inte såg någon annan utväg. Och jag vet ju att just den frågan kräver mycket värme och barmhärtighet och omsorg. Alltså vi vet att det ibland kan vara väldigt svårt för människor, inte minst unga flickor i det här sammanhanget. Men det faktum att mellan 35 000 och 40 000 foster aborteras varje år i Sverige, det är väl någonting som Gud måste ändå vara väldigt bedrövad över. Ja, det vet vi att han är. Han älskar alla individer. Men själva den här verkligheten som också finns i hela vår västvärld. Hur långt kommer Gud att tillåta att sådana här saker får gå? Var finns den röda linjen i sammanhanget? Sen den här lagstiftningen antogs så har en stad i Stockholms storlek aldrig fått tillfälle att bli till. Så många människor handlar om. Jag säger igen att jag har den största respekt för enskilda fall, och det krävs mycket kärlek och själavård. Men om man bara tänker på vilka forskare och innovatörer, vilka kulturarbetare, musiker och konstnärer som aldrig fick chansen att ge sitt bidrag till vårt land som Gud hade tänkt, men de fick inte tillfälle. Vad drar Gud linjerna? Jag kunde ju hålla på nu med den här moraliska aspekten, och det ska jag inte göra, men jag gav det här som ett exempel där jag tror att Gud har andra tankar om det som sker än vad man har i allmänhet i folkhemmet i Sverige. Och var drar han gränserna och när drar han gränserna? Nu är det snart stängningsdags. Jag har känsla av att han står där med nyckelknippan och säger nu kan det inte fortsätta längre. Klockan är 11:55. Nu ska jag säga några saker och sen sätta mig ifrån andra Petrusbrevets andra kapitel. Ni behöver inte läsa det nu, men läs det gärna när ni kommer hem. Det är ett mörkt kapitel. Det är ett negativt kapitel. På ett sätt, allt Guds ord har mycket ljus i sig. Men Petrus förkunnade för sin samtid och varnade för den dekadans och den gudsfrånvändhet som fanns och talar allvarligt till sin samtid. Och för att få dem att förstå att det här liksom är inte någonting som de kan skjuta till andra tider och till forntid och sådär, utan att de ska förstå att Gud har samma principer här och nu som den tid då när Petrus predikade. Och jag kan ju säga då att han är likadan idag, han är den han var då, även nu. Och då tar han upp några av de här riktigt svåra händelserna i det andra kapitlet. Och han talar bland annat om falska profeter. Jag ska inte fördjupa mig i det, men han nämner en intressant sak om profeten Bileam. Kommer ni ihåg honom, ni som är bibelläsare? Bileam, som hade en åsna som talade till honom. Bileam var ute efter att sätta dit och förbanna israeliterna. Han hade ett helt annat uppdrag, men nu var han ändå, han var köpt kan man säga, att göra det här. Så är de på väg och så stannar åsnan, bara tvärstannar, och han fick den inte framåt men slog den och försökte tvinga den vidare. Men åsnan var envis och flyttade inte på sig. Och så fortsatte Bileam att slå åsnan. Då blir åsnan så upprörd så han vänder sig om mot Bileam och säger på hans eget språk: ser du inte ängeln som står framför mig? Jo, då upptäckte Bileam ängeln. Och så hände ju någonting där. Så Bileam förstod att han var ute i fel ärende och det blev tillrättalagt och han blev istället den som välsignade Israel. Bileams ögon öppnades. Men det var en talande åsna som fick honom att ändra sig. Jag vet inte om ni kanske förutom papegojor har hört djur tala ett begripligt språk. Varför berättar Petrus det här i det här kapitlet där han varnar? Jag tror han tänkte så här. Det uppstår inte i vår tid, inte i framtiden, någon situation där inte Gud har alla möjligheter och resurser i sin hand att hjälpa de sina ur de allra svåraste problemen. Om det behövs så kan han låta djur tala till oss på ett begripligt språk. Alltså det blir liksom så gränslöst möjligheterna som Gud har att hjälpa oss även om svåra tider skulle uppstå och svåra situationer skulle bli till. Jag tror att det i alla fall var ett av skälen till att han berättar här. Gud sitter på tronen. Han har allt under kontroll. Det andra som han tar upp i andra kapitlet, eller ytterligare en sak som han tar upp, det är händelsen med Sodom och Gomorra. Det är ju inte någon härlig berättelse. Ni vet vad den handlade om. Det har ifrågasatts genom åren, men i början av 90-talet så var det två svenskar, Rickard Holmgren och Anders Kaliff, som gjorde utgrävningar och arkeologiska utgrävningar och forskade kring de här frågorna, vad som hände egentligen och så där. Och de har gjort ett enastående viktigt arbete för att skapa trovärdighet åt Bibelns berättelse om Sodom och Gomorra. Det var ett område som var bördigt och som födde sina invånare på ett fint sätt. Det var alltså inte alls som det ser ut nu efter den här katastrofen, där allt är sterilt och nedbränt och det är ett ökenområde. En del av er har varit där och jag har besökt platsen många gånger. Man ser spåren av det som hände då. Och då kan man undra varför tar Petrus upp det när han varnar sin samtid för att vända Gud ryggen? Jag tror han tänkte så här. Det som hände då, för så många år sedan, det kan hända igen. Där drog Gud en gräns. Och ni vet ju vad som hände. Lots hustru och hela området, det bara förtärdes av eld och svavel. Det kanske inte ens behövs ett gudsingripande för att något sånt ska hända. Vi har blivit så duktiga på att skapa det som är destruktivt och förstör. Och många är utsatta för det. Men varför berättade han det? Jo, jag tror att han tänkte så här, att han ville att de skulle förstå att Gud har inte ändrats. Gud är densamme. Och de gränser som drogs då för vad som var tillåtet och rimligt i mänsklig samlevnad, de gränser som drogs då, de gäller nu. Och vi har levt i folkhemmet och känt oss trygga, och vi som är lite äldre har ju tillhört en generation som på många, många sätt har haft det väldigt bra. Men vi ska ha klart för oss att det som hände då kan hända igen. Det är liksom en bakgrund som Petrus vill teckna för att de ska förstå att man kan inte leva hur som helst. Man kan inte vända Gud ryggen hur länge som helst. Det får konsekvenser. Kom ihåg Sodom och Gomorra, säger han. Det som hände då kan hända igen. Sen tar han upp Noah och syndafloden. Tänk att han får in allt det här i ett kapitel. Noah och syndafloden. Och den kan vi ju mycket om, tror jag. Noahs ark. Han fick ju uppdraget, Noah, att bygga en frälsningens ark. För att de som var samtida skulle kunna gå in i arken och räddas, uttrycka sin tro på att Guds omsorg också kunde rädda dem. Och Noa höll ju inte bara på och spikade och jobbade med arken, utan han predikade också. I flera årtionden stod han där och predikade: ni måste vända om. Men det är så att Gud är god, och han låter mig bygga den här frälsningens ark för att ni ska kunna gå in. Och så pekade han på dörren som var öppen. Men de som då lyssnade, gjorde spe av honom och inte ville tro att det skulle komma en flod, de fick se till slut att Guds hand från ovan stängde dörren till frälsningens ark. Och då var det endast Noa och hans familj som var innanför. Ja. Så vad ville Petrus säga med det? Att lyfta fram det när han håller på att varna folk? Jo, han säger att nu är frälsningens dag. Men den varar inte för alltid. Det kommer även för oss ett ögonblick, hur det nu går till. Det kan ju för den enskilde innebär att man slutar sitt liv. Men det kan också för oss som grupp innebära att Herren återkommer och han tar det sina till sig. Det finns många scenarier som man kan tänka sig. Men det som är sanningen och som det är viktigt att ta till sig, det är att det finns en gräns dragen. Någonstans så avslutas möjligheterna till att ta emot frälsning. Gränsen är nådd, slutet är nära. Och vad är det då de här berättelserna tillsammans och det jag försöker säga nu vill säga oss sammantaget? Jag tror inte att det är vårt uppdrag att gå runt och skrämma folk nu. Det gör andra så bra. Vi har ett uppdrag att sprida ljus och hopp och lyfta de existentiella frågorna in i människors liv som just nu funderar så mycket över det. När jag fick den här diagnosen med cancer så var det en läkare som skulle själavårda mig lite grann och undrade hur jag reagerade på att få det här beskedet och så. Och jag sa till honom att jag känner faktiskt en viss nyfikenhet. Jag har hållit på i långt över 50 år och predikat och förkunnat. För övrigt började det 1966 i Bjärnum för mig av alla platser. Då var det högtid att åka hit med ungdomarna till Hässleholm och vara med på lite större möten. Men då sa jag till honom, läkaren, att det här har jag hållit på med och talat om Bibeln och Bibelns sanningar. Och att då få facit i hand, att komma över på andra sidan och se hur det verkligen är. Det är faktiskt lite attraktivt och lite spännande. Mina barn tycker inte om när jag säger så, inte min fru heller. Och jag vill leva, jag vill vara kvar. Men jag hoppas ni kan förstå tanken. Det är lite fascinerande att tänka på det eviga och det som ändå är långt viktigare än det här jordelivet. Och han blev så fascinerad, läkaren, av det här. Så det blev ett fint andligt samtal. Fast det var den här mörka bakgrunden. Och han förstod ju att jag var trygg i min tro. Och vad är det som är ditt och mitt uppdrag nu? Jo, det är att söka oss närmare Jesus. Att verkligen odla umgänget med honom. Och förmedla till vår samtid att vi har en trygghet och ett framtidshopp så som Jeremia beskrev det. Tack vare Jesus. Oavsett rykten om krig och allt det här med mobilisering som håller på nu. Oavsett sånt som gör att människor undrar vad det ska bli för morgondag. Så har vi något ljust och positivt att förmedla. Tack för att ni lyssnade. Herre, jag prisar dig för att du finns här i vår mitt. Tack för att du talar till oss genom den heliga ande. Tack för att du vill hjälpa oss, Jesus, att tänka rätt och att handla rätt i en svår tid. Tack att du vill hjälpa oss att dedikera våra liv för själavinnandet och församlingsbyggandet. Nu överlämnar vi avslutningen av den här gudstjänsten i dina händer. Amen.